allihopa och välkomna till avsnitt 397 av Ångest på den.
Hej!
Oj, oj, oj.
Tillbaka i studion, förkyld fortfarande.
Men jag har bestigit Kebnekaise.
Aj, alltså snälla. Alltså, jag är förkyld. Jag har bestigit Kebnekaise.
Ja, alltså jag var så här, jag ville typ inte prata om det så mycket innan, för jag tänkte att ju fler som vet att jag ska göra det, desto jobbigare blir det om jag inte klarar det.
Men varför hade det varit så jobbigt?
Jag vet inte. Jag vet verkligen inte. Det är bara sån aslöjlig grej.
Ja.
Ja. Men det är bara det. Det, ja, för det är svaret på frågan.
Ja, för det är ju väldigt löjligt.
Ja, det är det.
Alltså, för du känner en sån enorm prestige i detta.
Nej, men att det ska kännas misslyckat. Ja. Då är det väl prestige, ja, typ. Nej, men jag vet inte. Det är väl bara inte så kul att inte ha klarat av någonting som man har tänkt att man ska klara av. Alltså, jag tror ju att det hade...
Däremot, nyttigt.
Ja, och det är ju fortfarande... hade ju varit... värst för mig själv. Alltså, det är ju värre att jag själv inte klarar av det än vad alla andra ska tycka och tänka.
Ja.
Men det blir ju ändå en sporre att folk vet om att man gör det.
Okej. Okay. Ja. Ja. Men du klarade ju det.
Ja, det gjorde jag.
Men alltså så här, sammanfatta liksom känslan.
Det är bara helt tomt just nu. Alltså, jag... nu ändå så här några dagar senare så tycker jag fortfarande... för det första inte att det var värt det.
Nej.
Jag kände typ att...
det sitter så många och har det här framför sig nu.
Jag kände typ att det var ett antiklimax.
Men vad var antiklimaxet?
Nej, men när jag var uppe på toppen, jag bara, när kommer ruset? När kommer det?
Jag skulle bli så jävla kick typ.
Ja, alltså verkligen. Okay. Alltså du vet så... som, det som liksom så friluftsmänniskor pratar om, att så man får den här kick när man har klarat av något sånt liksom. Eller typ så, man har sprungit ett maraton, det gör man väl ändå för att få någon slags kick, alltså vet så. Nej, ingenting, alltså det var bara helt stumt.
Men okej, okay, så men vadå, för du stod där på toppen och bara, jaha.
Ja, lite så. Ska ju säga så att jag stod där på toppen i typ 2 grader,
ja, det är det.
Helt dyngsur och såg ingenting. Alltså för att det var så himla, himla, himla dåligt väder. Så det var ju inte så att jag hade någon slags utsikt över bergen eller så. Utan det var bara helt vitt. Dimma. men ja, aj fy fan, nu har jag gjort det. Och det känns typ så bra för mig själv att jag har gjort det. För att det är ändå någonting jag har velat testa och göra.
Men var det jobbigast fysiskt eller psykiskt?
För mig var det jobbigast fysiskt. Sen var det asjobbigt psykiskt också. Och det är typ det psykiska. Men det psykiska har varit jobbigt efteråt är att just den här besvikelsen i att man inte fick den här kicken.
Ja, eller så att jag typ...
Det kan man ju applicera i andra saker med. När man är såhär, bara, gud, ska jag inte vara liksom skitglad nu? Alltså så, och det liksom förväntas att man ska vara jätteglad över någonting. Och så är man inte riktigt det. Och då blir man ganska besviken typ.
Mm, mm.
Och så känner man att det är något fel liksom. Men jag pratade med en kompis som också har gjort det här. Och så frågade jag henne, jag bara, så är det något fel? Men jag känner mig helt tom. Och hon bara, men det gjorde jag med i typ en vecka. Sen jag räknar inte med att jag ska få någon kick om en vecka heller, alltså jag vill liksom lämna det nu.
Men du hade förväntat dig mer, alltså rent känslomässigt mer?
Ja.
Ja.
Okay. Dels hade jag nog förväntat mig att det skulle vara det är klart som fan att jag hade visst att det skulle vara jättejobbigt. Men jag hade nog förväntat mig dels mer att man så här ändå liksom han så här går och tänka på saker, du vet så, blir lite filosofisk. Nej, det fanns inget utrymme att tänka. Alltså det var bara, min hjärna var typ avstängd efter timme 2. Och sen tror jag också att jag hade liksom någon slags förhoppning om att så här, ja men om jag klarar av det här så kommer jag känna en sån jävla tacksamhet så här inför min egen kropp. Och att då kunna släppa, alltså inte så, jag kommer aldrig någonsin må dåligt i min kropp, inte att jag tänkte det, men jag tror att jag ändå hade en förhoppning om att så här, då kommer liksom styrkan i att jag vet att jag klarar av att göra en sån sak kommer ändå väga tyngre än att jag inte alltid känner mig fin i min egen kropp.
Ja, jag fattar.
Men det, den känslan är ju kvar. Att jag är liksom pissful.
Ja, alltså. Ja, du tänkte ändå att det här skulle vara mer livsomvälvande än vad det
ja,
var.
Ja, det gjorde jag nog. Det aha, hade jag nog ja. Ändå en förhoppning om liksom. Att det skulle ge mig mer. Det kanske det gör i det långa loppet. Nej, det är fortfarande så jävla nära inpå. Men ja, nej. Alltså, jag kommer inte göra om det så mycket än så.
Nej, fast det tror jag. Alltså, du kommer ju glömma det här du känner nu.
Ja, kanske.
Och då kommer du bara säga, jo men det är klart, va?
Ja.
Mm. Alltså typ så nästa sommar kommer du följa med någon dit? Typ.
Nej, alltså. Nej, absolut inte. Okay. Jag skulle kunna åka till Kebnekaise-området men inte ge mig på det jävla berget igen.
Okay. Nej,
jag kan gå runt.
Men ställa, alltså, för en annan då som inte förstår, som är liksom som är långt ifrån att bestiga ett berg. Jag tänkte säga långt ifrån naturen. Det är ju verkligen att jag är uppväxt för fan jämte en bondgård och i skogen typ. Men alltså, hur mycket lutar det?
Det är ju lite olika, men jag kan inte prata så i grader, för det vet jag inte. Men berget är ju strax över 2000 meter högt. Och det är ändå bara, säger jag med citationstecken, typ 9 kilometer att gå upp till toppen. Och då kan man väl säkert göra någon slags uträkning där på om man ska upp i den höjdmetern på det avståndet, så är det väl en viss lutning. Men det går ju liksom lite upp och ner.
Vad fan är Mount Everest? 7000?
Ja, det är ju jävligt mycket högre. Alltså där är det ju så höjdsjuka typ. Det får man ju inte på Kebnekaise. Det var inte så att jag kände liksom att luften blev tung eller tunn eller något. Alltså.
Det kanske blir Mount Everest för det.
Det blir det nog inte.
Nej.
Nej.
Okej, idag ska vi prata om ett ämne. Jag fattar typ inte att du och jag inte har gjort ett sånt här avsnitt.
Nej. Alltså, och sen så har vi väl ändå pratat om mycket som vi kommer prata om idag, men inte i ett eget tillägnat avsnitt.
Och detta känns väldigt typ viktigt att göra ett helt avsnitt om den här perioden.
Mm.
Alltså när man går då från liksom sommar till, alltså det här är ju nyåret. Liksom.
Ja, gud ja, det är det ju verkligen. Idag kommer vi prata om så här, drömmen om ett fullspäckat, stressat liv.
Ja, alltså egentligen så vårt sönderstressade samhälle.
Ja, precis. Vänta,
kan jag få ta med dig 2011?
Visst.
Du ska få följa med.
Ja.
Jag går trean på gymnasiet och varje kväll efter att jag pluggat har jag samma rutin. Jag sitter med en kopp varm O'boy framför min stationära dator och läser Blondinbellas blogg. Hon är en förebild i allt. Företagande, ekonomi, klädstil. Hennes liv går ihop, men det är liksom på håret. Och att det är på håret imponerar på mig. Vi, som är du, jag och en annan tjej i klassen, ska det här året driva UF-företag som projektarbete. Vi ska sälja tygpåsar och jag ser redan framför mig att vi ska bli en framgångssaga i samma kaliber som typ Nelly.com. Eller varför inte Blondinbellas tidigare klädmärke Classified.
Ja.
Drömmer fortfarande om den med ljusblå kavajen.
Ja, oh, gud ja. Den quiltade också tröjan. Ja.
Jag drömmer om en vardag som en upptagen entreprenörskvinna. Alltid på språng med en takeaway-kaffe i handen, datorn under armen. Plugga gymnasiet på distans samtidigt som jag jobbar. Få ihop det, in i en taxi, upp med datorn, iväg med ett mejl som inte kan vänta. Ta ett samtal på väg till en flygplats, in i ett plan och sen ner till. Köp, sälj, tjäna pengar, work hard, play hard. Stress finns liksom inte som en komponent i allt det här. Trots att jag året innan haft som vana att plugga till 4 på månaderna. Stress är för veklingar och jag kommer jobba hårt vad som än krävs av mig. Det här är innan sociala medier som Instagram kommit och ändå lever jag som 17-åring med en övertygelse om att ingen får se mig som vek eller svag. Jag kommer göra vad som krävs och stress får inte plats i det här livet.
Ja, alltså vadå stress? Alltså jag var nog inte ens medveten om att liksom stress var något farligt och att så här, att det inte var något bra. Alltså det var bara inte en del av livet.
Exakt. Alltså, jag funderade ju på det här igår.
Mm.
När jag skrev det här för att jag, alltså det var där närde jag en dröm om att vara upptagen, om att alltid vara på väg, mm. om att så nästan inte få ihop vardagen, gud vad sexigt och nästan inte få ihop vardagen, ja. Att vara en upptagen person, mm. det säger något om hur duktig jag är, typ.
Ja.
Och så var jag så, men var kom den bilden ifrån? Ja, Blondinbella, absolut, det var ju verkligen så, Blondinbellas blogg, men liksom, mm. den kan ju inte bara komma därifrån, så den kan inte bara komma från sociala medier heller.
Nej.
Även om det har blivit mycket värre, alltså jag, gud förbjuder att jag som 17-åring skulle haft Insta.
Mm. Jo, men alltså, men det inser man ju med att så här, det är ju inte bara på, alltså man blir såklart jävligt influerad av ja, men, sociala medier. Där och då var det ju typ bloggar då, man, men man satt ändå vid sin så stationära dator som du ju precis beskrev.
Ja.
Så man hade ändå sin avsatta tid när man satt där, så man blev liksom inte matad hela tiden via sin iPhone typ. Exakt. Som man blir idag, eller smartphone. Men alltså, det är ju ändå det snacket som går även i, ja men här där vi sitter på vårt kontor, när man träffar vänner, när man träffar bekanta, alltså det är ju ändå alltid det här upptagna snacket.
Exakt.
Som också, jag skulle säga att det nog influerar en mer, ja. Egentligen än sociala medier. För någonstans, även om jag ju jävligt ofta glömmer bort att sociala medier inte är hela verkligheten, men när jag sitter där med mina vänner och de verkar så sjukt upptagna, eller när vi typ är, ja men när vi är i Almedalen, ja. Och alla går runt och låtsas som att de har så jävla späckade scheman hela tiden, och det är så mycket, och det är så mycket, alltså det snacket finns ju överallt, och det blir jag ju mer påverkad,
ja,
av. För då är det så här, kan du säga en sån, kan du ljuga i verkligheten? Nej, det där måste ju vara sanningen.
Ja, exakt.
Och då känner jag mig jättedålig om jag inte också har då jättemycket på mitt schema.
Ja, precis. Att det är liksom de här frågorna, alltså så, ah, men hur är det? Alltså det är jättemycket, men det är bra liksom.
Mm.
Ah, det är kul, säger man ju. Alltså, ja. Vi säger det. Vi sa det så senast för en dag sedan.
Ja.
Och jag är liksom så, alltså jag känner mig ju typ så duktig och behövd när jag får säga det.
Ja, precis. Det alltså, är väl typ det. Lite så känslan av att vara behövd och att kunna visa för någon annan att man är behövd någon annanstans.
Exakt.
Alltså det är väl typ den känslan som fyller en på något sätt. Men jag undrar vad det är för tomrum,
ja,
man behöver fylla. Vad fan kommer det ifrån liksom?
Men vad stressar dig? Och då menar jag inte stressa som är så. Alltså man kan ju känna sig stressad över så. Jag känner mig ful, eller jag känner, alltså, mm. så, vad stressar dig i form av att du kan få stressreaktioner som hjärtklappning, svårt att sova, ja. Alltså den typen.
Pengar stressar mig väldigt mycket, och jag kan bli stressad av, alltså känslan av att känna att så här, nu vet jag att det är mycket saker som vi, nej, okej, nu får jag rätta mig, för jag känner typ så här, jag höll på att säga, jag vet att det är saker som vi måste göra, men de där måstena är inga måsten.
Nej.
Så det är i mitt huvud det är
det
så.
Är måsten,
ja. Åh, nu måste vi göra det här. Eller bara, okej, vi har haft nu 3 dagar sedan vi kom tillbaka och skulle börja jobba igen, där vi skulle ha så här planeringsdagar för 3 olika projekt,
ja.
Som inte alls har med varandra att göra. Ingen av de dagarna har blivit av, för att det har kommit in andra,
ja, men
saker
jag har
emellan.
Inte varit sjuk.
Jag skulle precis säga det. Du har blivit sjuk, det har uppkommit andra saker som har gjort att de inte har blivit av. Men det kan få mig att bli jättestressad,
oh,
och känna mig så dålig.
Du gör panik då.
Ja, och bara så, men vem fan bryr sig? Alltså vem bryr sig? Det finns ju en anledning,
vaken.
Du har varit fucking assjuk, ja. Och jag har varit iväg. Alltså så här,
jag
vet, vad
alltså,
gör
jag,
det?
Alltså, jag ligger vaken, ja. Alltså jag ligger sömn.
Men så här, att ha bestämt att man ska göra saker som sen inte blir av, det, alltså, jag kanske inte blir stressad av det, men det får mig att känna mig, alltså bara, du har ju ingen så här kontroll över ditt liv. Du är så jävla slapp.
Oh my god, alltså jag tappar till och med mina solglasögon. Nej, men alltså jag dör av det. Ja. Och också att känna att så här,
jävla slapp. Maja, du bara så, nej men vet, då känner jag av bluffsyndrom så in i helvete, för då är det så här, då är det som att jag, alltså så här, min kalender, det är någon slags arena för teater, det är ett skådespel i min kalender där jag bara skriver upp så här, möten, planeringsdag, där blir jag, försöker jag fortfarande jaga Blondinbellas liv.
Ja, men ja, okej. Ja, du, ja, jag köper det. Ja. Jag blir ju mer så, är du helt jävla oförmögen att ens hålla en planeringsdag? Är du så jävla dålig så du inte kan sätta dig? Alltså, ja. Alla gör det här. Ja. Alla planerar. Det är en del av vuxna människors liv. Ja. Men du klarar inte det.
Nej,
så
precis.
Blir ju jag.
Ja, precis.
Men jag kan också, alltså jag kan också ligga vaken, och där kommer väl utseende och hela liksom sociala livet och allt sånt in också. För jag kan ju bli enormt liksom stressad av att jag inte känner att jag hinner med alla arenor jag borde vara på.
Ja, gud ja.
Alltså, detta är så jävla här. Alltså, bear with me. Alltså, nu, detta jämför ju inte jag med liksom utmattning eller liksom någonting.
Mm.
Men jag vet att det är så här för många unga tjejer också.
Mm.
Jag kan ju bli stressad av att jag hinner inte med min Insta. Varför, varför uppdaterar jag inte TikTok?
Mm.
Då blir jag stressad.
Ja.
Är du dum?
Ja.
Det stressar mig också som fan. Alltså typ så bara, ja men okej, nu kommer det liksom, nu lämnar alla Instagram för att nu ska man hänga på TikTok istället. Och jag var så under sommaren, jag bara, nu ska jag lära mig TikTok, nu ska jag komma in i det här liksom. Började känna en pepp för att börja uppdatera TikTok.
Ja.
Har vi börjat uppdatera TikTok? Nej, det har vi inte gjort. Och då blir jag med, alltså då känner jag mig så, alltså jag känner mig lite så också. Du vet så här, någon jävla gammal kärring som inte kan börja anpassa mig efter det nya sociala mediesamhället. Alltså, ja, det är så jävla dumt.
Alltså. Ja, verkligen.
Ja, alltså, men då känner jag mig väldigt slapp.
Men igår skrev jag ner också, jag bara, alltså förmågan att göra ingenting utan att känna sig värdelös.
Ja.
Den förmågan.
Nej.
Nej, men hur gör man det?
Det är det som är
då så... behöver jag typ vara sjuk.
Ja, precis. Det är typ det, alltså det som är sorgligt blir ju liksom att så här, jag kan verkligen känna av när jag behöver ha en fredagkväll eller kanske en hel helg där jag inte gör någonting. Alltså där jag bara är hemma och ligger i soffan för att jag så här, har varit iväg flera helger kanske eller bara är trött.
Ja.
Det kan man ju vara även fast man inte har jobbat asmycket, kan man ändå vara trött och behöva ha en helg där man inte gör någonting. Men jag vet ju att det kommer med att säga, okej, nu behöver jag den här helgen, då får jag ta en helg där jag känner mig misslyckad.
Ja, exakt.
Alltså det blir inte bara, då får jag ta en helg där jag tar det lugnt. Utan jag vet att när jag ligger där i soffan kommer jag känna mig, alltså man känner ju sig
sunkig.
Ja, det blir den här slappe känslan igen.
Ja.
Och bara så här, vad gör du med ditt liv typ?
Ja.
Sunk.
Ja,
inte jävla sunk.
Men jag har ju däremot, alltså för nu låter det ju kanske som att vi är så, att det är lite coolt att vara stressad och att, alltså att man vill leva där på gränsen. Man vill liksom boka hellre ett möte för mycket eller en inspelning för mycket i vårt fall. Och så här. Mm. Men jag har ju sedan 2016 levt med en sån enorm rädsla för att bli utbränd.
Mm.
Alltså det skulle vara värre än allt för mig.
Mm.
Och jag vet inte riktigt vad det kommer ifrån, men jag tror det kommer ifrån att man har tagit del av så många, framförallt unga kvinnors berättelser om att liksom aldrig få tillbaka sitt liv.
Ja.
Ordentligt liksom, eller vad man ska säga, alltså just det här,
ja, man
kapaciteten att säga, men jag kommer aldrig upp i min fulla potential igen och jag kommer aldrig liksom, jag kan inte köra på samma sätt, vilket ju är liksom,
min hjärna orkar,
nej, exakt.
Jag kommer aldrig orka lika mycket igen,
vilket ju är skitsorgligt men också så här en konsekvens såklart av att så leva sönderstressat.
Mm.
Men jag har liksom, alltså den här oron har gjort att så fort jag känner någonting, alltså också utmattning, det ska ju sägas att det är en omdiskuterad diagnos.
Mm.
Och det blandar inte vi in i dagens avsnitt. Det kanske kommer längre fram att vi har ett sånt.
Mm.
Men just alltså när man har läst de här symptomen, att så här, det är ju liksom symptom som passar in på väldigt mycket annat.
Mm.
Men att jag så snabbt kan gå till min hjärna och bara, okej, jag håller på att bli utbränd. Oh my god, oh my god, oh my god, jag får panik, jag får panik. Alltså,
jag tänkte ju ett tag, du vet när du hade de här, nu med facit i hand var det ju typ så gaddskor som du fick när du bara var sängliggande och hade extremt ont i huvudet och kunde typ inte resa dig från sängen.
Mm.
Men jag tänkte där och då, alltså inte att förringa, för jag visste inte heller, jag bara, ja, Ida kanske är utbränd, men det var ju det du var helt övertygad om att du var. Men jag tänkte ändå någonstans och var orolig över att så här, alltså Ida, det som kommer göra Ida utbränd, det är rädslan för att bli utbränd.
Exakt.
Alltså för de tankarna höll ju på att mala sönder. Jag bara, men du är inte det. Men sen samtidigt ska man inte så lova någon med gadd att det inte är någonting. Nej. Alltså, men
ja, men jag har ju ett citat som verkligen så har fastnat. Och det är från Isabel Boltenstans bok Lycka till med resten av livet.
Mm. Älskade den boken.
Ja, den är otrolig. Mm. Alltså på tal om det vi pratar om nu.
Mm.
Då är det en psykolog som har sagt det här, och hon börjar liksom boken med det här citatet.
Mm.
Som är, om du tänker positivt varje dag, arbetar hårt, strävar efter att bli den bästa versionen av dig själv, omger dig av inspirerade människor och aldrig ger upp, så finns det inga gränser för hur utmattad du kan bli.
Nej, åh fy fan ja. Man tänker liksom att det ska komma, så finns det inga gränser för vad du kan landa.
För din potential.
Alltså, ja, precis.
Men man är så, nej. Oh,
fy fan, alltså jag spyr.
Jag liksom drog mig också till minnes nu då när jag liksom satt igår inför det här avsnittet och var så, men liksom, vad lärde jag mig om så, hur skriver man CV? Alltså det viktigaste att skriva var ju att man var stresstålig.
Gud ja,
alltså,
100%.
Så jag är så stresstålig.
Ja.
Alltså,
alltså, det, och egentligen, jag undrar, alltså det var inte så att vår, jag lärde ju mig inte det av vår så svenska lärare på den lektionen där man skulle, där vi skulle lära oss skriva CV. Jag vet, alltså jag har ingen aning om varifrån det kommer.
Nej.
Att man ska skriva att man är stresstålig.
Ja, men stresstålig är typ lika så bra i egenskap som så snäll.
Ja, precis.
Alltså, förlåt. Ja. Liksom. Men också så, för det tänkte jag också, att så här, men hur ser arbetsplatser ut idag? Alltså vad skapar, alltså vad har vi liksom för arbetsklimat?
Mm.
Hur, alltså hur liksom normaliserat är det att vara stressad?
Mm.
Det är så sjukligt normaliserat. Mm. Det är typ, det är lika sjukt som att folk är sjuka. Alltså förstår du? Mm. Alltså den här normaliseringen av att alltid vara på gränsen, att balansera på en skör jävla tråd.
Mm. Och så bara, ja, nu blev det lite mycket den här veckan, men det var skitbra att vi bet ihop allihopa.
Exakt.
Det var liksom skitbra att du ändå klarade av det där. Alltså man, ja, blir liksom, exakt, känslan av att bli en börda på arbetsplatsen för att man skulle säga att så här, nej men hörni, det här tempo tycker inte jag känns okej.
Okay. Ja, men jag läste om så Amazon hade fått jättemycket kritik för något år sedan för att alltså medarbetarna mådde piss. Alltså de mådde fruktansvärt.
Ja.
Först brydde de sig inte för att de hade ju liksom fullt fokus på siffror och så här, hur, vad omsätter vi, hur går vi med vinst. Men det här blev ju att medarbetarna gick samman och det blev liksom så medialt stort, och då insåg de att oj, vi kommer inte tjäna på det här i längden.
Nej.
Men vad gör de då? Jo, då anlitar de ju såklart en PR-byrå som ska fluffa till det här hur mycket som helst. Det bara, nu har vi andningsbås på Amazon. Alltså det är så, om kulturen suger kuk, ursäkta. Nej, men så här, då spelar det ingen roll om ni har andningsbås.
Nej, men
där
någon
kan gå in och ha panikångest.
Precis, det är ju det som är det sjuka. Man ska ju inte behöva ha ett bås där meningen är att man ska gå in och andas i fyrkant i några minuter.
Nej.
För att sen komma tillbaka och bara så, okej, nu kommer jag tillbaka med full kraft. Nu är jag lika koncentrerad som jag var innan jag gick in i båset. Alltså
ja,
det är
exakt.
Ju helt, man bara, men då är det ju liksom, vad fan.
Ja.
Så jävla dumt.
Men jag tänker, om vi lämnar då liksom, alltså lite så jobb typ.
Ja, men liksom den här, att man vill vara den här stressade som har mycket att göra för att man liksom tjänar mycket pengar och är en lyckad liksom framgångssaga.
Ja.
Så är, finns det ju också en stress i det sociala livet.
Mm.
Jag tänker, ja men dels, jag vet att många brukar skriva till oss runt den här sidan typ när man börjar plugga.
Ja.
Alltså den här enorma stressen är att känna att man måste vara med på alla sittningar, på insparker och så här, att det är liksom enda chansen att komma in i ett, exakt, socialt nytt liv, för att många liksom flyttar till nya städer när man inte känner någon, men tycker samtidigt att det är jättejobbigt och att man då inte får den återhämtning man behöver.
Mm.
Och jag menar, jag kan också känna en stress. Ja, men det, då blir det återigen den här, alltså om jag skulle ha en helg där jag bara ligger hemma på soffan, jag, då är det ju inte stressen i att jag borde jobba som får mig att känna mig slapp.
Nej.
Utan det är mer så här, ja men du borde ju ha bokat in då en dejt den här helgen, eller du borde ha bokat in en festkväll med.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Dina vänner, du både, alltså det blir den här bara, vad tror du att liksom mannen i ditt liv ska komma och plinga på dörren? Du får ju jobba lite för det. Alltså det blir liksom, det är ju det som får mig att känna mig jävligt slapp på både kvällarna och helgerna om jag inte liksom så försöker mer typ.
Exakt. Och sen om man tänker typ, alltså om man tar ännu ett steg, alltså ut liksom så här, och samhällsperspektivet, nej men alltså då är det ju också att vara kvinna är ju en ytterligare stress i form av liksom, ja men att som kvinna också ta ett emotionellt ansvar, kanske i en relation, att som kvinna alltid var den, det vet jag att vi pratade om med Isabelle som kommer ihåg dopresent, mormors födelsedag, svärmors födelsedag, alltså köpa present, har vi fixat det? Alltså, och om man har barn då, alltså för många, alltså att det liksom är kvinnan som packar den här väskan, gör den där matsäcken. Den stressen är ju liksom, och sen man så, åh men gud, tjejer blir utbrända, undrar varför. Jag undrar fucking varför.
Ja, men det är ju, och det är ju också den här liksom så att man borde liksom, ja men lägga ännu mer tid och alltså pengar också på typ sitt utseende, på att hitta rätt klädstil, vara bekväm i det, träna mer så att du ser ännu bättre ut. Alltså det är ju liksom, Hur ska jag hinna? Alltså det går ju inte.
Nej, men det gör ju inte det.
Nej, och det vet jag någonstans, men känslan av att då känna mig återigen slapp. Det är typ det. Det är jävligt ofta som jag går runt och känner mig som en slapp person.
Ja, med en latmask.
Ja, riktig jävla latmask.
Men ja, men jag tycker ändå det är intressant, för när man liksom typ kollar på samhällsdebatten om stress, alltså så här, vad skrivs det, hur pratar vi om det? Alltså då känns det som att vi är ganska övertygade om att stress är ett samhällsproblem. Alltså Folkhälsomyndigheten går ut och flaggar om att så, framförallt unga tjejer blir utbrända. Mm. Men när vi pratar lösningar är de alltid individuella. Du ska meditera dig ur den här skiten.
Ja.
Det spelar väl för fan ingen roll om jag sitter och mediterar när jag går ut från den här meditationen, så kommer ändå någon och bara, vad är det bästa? Versionen av dig själv.
Ja, och så här, det finns ju fortfarande något annat som jag kunde ha gjort under den meditationstimmen då, som hade fört mig mer framåt än att jag återhämtade mig.
Exakt.
Under den timmen.
Jag skrev så här igår, jag kan inte meditera mig fri från stress med en kultur som förväntar sig att jag ska upp 05 och träna, duscha kallt för att maximera produktiviteten och sen vara den bästa versionen av mig själv på det.
Mm.
Det spelar för fan ingen roll hur många timmar mitt jobb ger mig yoga. Nej. Alltså det är så jävla dumt att så här, men vi ska också så projektleda vår stress. Det är ju verkligen det. Nu har jag börjat meditera. Jag ska testa att duscha på det här sättet för att då ska jag också minska stressnivåerna.
Ja, men så här, vi plockar fortfarande inte bort saker från livet. Vi bara hela tiden adderar.
Exakt.
Så stressen försvinner ju inte för att så här, aha, då blir nästa stressa. Okej, och nu har jag ändå fått in det här i mitt liv att jag typ yogar då och jag känner att jag mår väldigt bra av det. Då blir det ju ytterligare en stress i ett så, när ska jag hinna få in de 3 yogapassen då varje vecka som jag behöver för att få min återhämtning? Alltså det blir ju bara... Alltså.
Ja, och på då detta, på tal om liksom att det ska vara individuella lösningar och du ska hela tiden ta ansvar.
Mm.
Igår hittade jag en jättespännande, jag tycker faktiskt inte säga vad sidan heter, men det står kosttillskott för hela livet. Har de en kategori som heter stress. Och så står det kosttillskott för stress och press. Stress kan vara bra i små doser när du behöver få något gjort. Men höga stressnivåer under en lång tid kan leda till utmattningssyndrom och ställa till det rejält. Tips: byt jobb innan det är för sent. Du kan även ta kosttillskott som minskar stress. Till exempel B-vitamin.
Då får vi ta jobb eller?
Ingen aning. Och B12-vitamin. Även zink, magnesium och C-vitamin. Bla bla bla. Då finns det alltså ett jävla kosttillskott som heter chill pill. Detta är inget skämt. Det här är inget skämt. Men förstår du att de tycker att så byt jobb står i paritet till att äta B-vitamin.
Alltså ja.
Alltså så jävla dumt. Alltså,
men vet du vad jag med?
Också ashwagandha, din hjälp vid trötthet och utmattning. Alltså det är så jävla grovt.
Ja, fy fan.
Nu blir jag arg.
Gå inte på sån skit. Men alltså känslan är ju typ den här. Alltså du vet, alltså när man typ dejtar någon, så ska man ju liksom inte vara för tillgänglig, för då blir det inte intressant.
Oh, nej.
Den känslan tycker jag att det är i allt just nu. Alltså hela, du blir liksom en ointressant person om du är tillgänglig.
Ah.
Alltså så här, om du är en person som så alltid kan komma när någon bara så, hej, vad gör du i eftermiddag eller vad gör du imorgon? Typ så, ja, jag kan. Alltså så här, man får liksom inte verka vara en person som inte
är upptagen.
Precis, och då behöver det liksom inte bara vara jobb. Det kan vara så, nej, då ska jag på ett event, nej, då ska jag träffa den här kompisen, nej, då ska jag träna, då ska jag, alltså så här, men du får inte vara liksom för tillgänglig typ.
Nej, eller hur, du får inte ha liksom ett schema som är så, jag vet inte,
nej,
vad jag ska,
precis.
Att se,
ja.
Vad jag känner för.
Precis.
Nej, för du ska veta att du fucking känner för selleri hos varje morgon klockan 06.
Ja, men också typ så här, för jag tänkte liksom, alltså vad gör det typ med vår generation att vi är så, att vi ska vara så då otillgängliga och upptagna hela tiden? Är det liksom någon, om jag bara går till mig själv, så tror jag det är en rädsla i att vara en sårbar person.
Mm.
Och att om, så länge man är upptagen och inte så extremt tillgänglig, så blir man inte heller lika sårbar.
Nej.
Och då kanske man går nog miste om många relationer. Men det är liksom inte lika ont att få så ett möte avbokat som att få en dejt avbokad.
Nej,
eller det gör inte så mycket att man är singel, för att man har ändå inte haft tid att dejta, för man har istället jobbat, man har satsat på karriären, man har satsat på det här sociala livet som har typ med så events eller liksom bara mycket vänner, festa mycket, alltså man har inte gjort sig tillgänglig.
Nej, exakt.
För att man ska vara den här otillgängliga personen, men också för att man är så jävla rädd för att bli sårbar och sårad. Och jag tror att vår generation blir lite avtrubbad av det. Alltså det är ju sånt som gör att vi blir så jävla dåliga på att prata om känslor, att prata om sånt som är jobbigt, och att också typ så här ställa krav och visa och känna vad det är man egentligen vill ha,
ja,
i sina relationer. Alltså både kärleksrelationer och vänskapsrelationer. Alltså vilka vänskapsrelationer är det egentligen som betyder något för mig?
Exakt.
Är det inte de som jag vet att jag kan ringa när som helst och de skulle alltid ställa upp för mig? Jo, det är klart det är.
Ja, men det är klart.
Men, ja.
Ja. Nej, men jag läste på Dagens Nyheter en artikel som kom precis vid årsskiftet i år. Om just stressmottagningen. Vi har haft med oss Giorgio Grossi som jobbade där. Men just att då vid årsskiftet gick stressmottagningen ut och varnade för allt fler stressade unga. Och jag tänkte läsa liksom en liten del av den här artikeln som är intressant. På stressmottagningen i Stockholm har man sett en trend där patienterna som tas emot med stressrelaterad ohälsa eller utmattningssyndrom tycks bli allt yngre, berättar Christian van Kapellen, psykolog och programansvarig. Det är bekymmersamt att vi nu ser en hel del kvinnor i 20-årsåldern som kommer till oss och redan gått in i väggen i så ung ålder. Åldersgruppen 16-29 år har tillsammans med åldersgruppen 30-49 år i högre grad besvär av oro eller ångest och symptom på depression eller utmattningssyndrom jämfört med åldersgrupperna 50-64 och 65-74 år enligt uppgifter från Arbetsmiljöverket. I åldersgrupperna 16-29 och 30-49 år har nästan varannan sysselsatt person med besvär till följd av arbetet besvär av oro och ångest. De yngre patienterna har med sig mycket tankar om perfektionism, förklarar hon vidare. Det är som att något i samhället har förändrats. En arbetshypotes är att sociala medier står bakom mycket och att det har skapat mer press. Det finns hela tiden någon att jämföra sig med som är bättre, säger Christiane från Capelli. Jag vet inte om det är Christian sa jag typ nu, men det är alltså en kvinna. Det här med perfektionismen är också så jävla...
Jag fattar ju med alltså att forskning tar ju tid och liksom vi har ju sagt typ sen vi startade podden att, så här, att sociala medier är en jättestor bov i varför man mår dåligt. Och då i början gick vi ju bara till oss själva för då hade vi ju inte samma kontakt som vi har med er som lyssnar som vi har nu. Men så här, och nu liksom kan vi hela tiden referera till vår Instagram-DM men också till oss själva. För vi verkar ju fortfarande i den miljön, både i vårt jobb men också privat ju. Ja. Bekräftelsebehov och jada. Men så här, och jag fattar att forskning tar tid, men jag är fortfarande lika övertygad om att det kommer visa sig att det är en jättestor bov i dramat. För så här, det säger väl sig själv, de här ungdomarna, ja absolut att skolsystemet också har jag ju förstått är en bov i liksom hur många unga mår, att man blir väldigt stressad av så här, det nya betygssystemet och ja, det är så mycket filosofi i skolan och jada. Men så här, det kan ju inte bara vara det som gör att så många unga blir utbrända. Det är, alltså, vi stänger ju aldrig av längre.
Men då, detta ledde mig in på ytterligare en, detta är en krönika av Evelyn jag vet inte hur man säger, men Schreiber.
Ja.
Den här är skriven 2018, men jag kunde relatera så mycket, du kommer också kunna det just till vårt jobb också, där hon har rubriken "Vad är boten mot den giftiga perfektionismen?"
Ja, för det undrar jag också.
Exakt, och då börjar den så här: efter varje föreläsning hänger en liten grupp av tjejer kvar i aulan. De väntar på att klasskompisarna ska släntra ut på rast för att de ska kunna ställa sina frågor till mig. Först blir jag smickrad, förstås. Men snart märker jag att deras trevande frågor inte handlar om hur det är att arbeta som journalist. De undrar inte över jämställdhetsmålen, vill inte diskutera amerikansk politik eller MeToo. De vill veta hur man överlever och de tror att jag har svaren. Hur sänker man sina egna krav, frågar en 17-åring med blått hår och perfekt makeup. Hur orkar man med allt, undrar en annan tonåring som påminner om min lilla syster. Det enda jag kan tänka på är mitt möte med samtalsterapeuten när jag själv var sjukskriven för utbrändhet. Hon frågade, vem är du när du inte presterar? Jag önskar att tonårstjejerna, alla med samma jagade blick, hade frågat om politik istället. En lärare på skolan där jag föreläst bekräftar att flickornas stress- och prestationsångest är ett problem som de brottas med. Det är inte unikt. Och sen lite längre ner så skriver hon så här: i en brokig skara av snart 30-åringar som träffas över ett glas vin ibland har de flesta varit sjukskrivna på grund av stress. Det verkar vara allt vi pratar om nu för tiden. Kompletteringar till Försäkringskassan, nya meditationsappar, skärmdetox. Alla gör vi allt för att hålla oss flytande. Det är den förbannade duktigheten, muttras det. Men kanske är det snarare perfektionismen som sprider sig som ett gift bland oss. Alltså jag relaterar något så kopiöst.
Alltså en del av det här att ta hand om sin stress har ju blivit en del av perfektionismen också. Alltså du ska vara en person som har varit lite för stressad och nu behöver yoga och meditera. För det är då du är den här den nya duktiga flickan typ.
Exakt, alltså, men kraven försvinner ju inte. De blir ju bara skepnad.
Ja, precis.
Det är exakt på samma sätt som vi har gjort med det som på 90-talet var bantning och som idag är hälsosam kost.
Ja,
precis. I att så... Ja, men så här, jag har typ inte en enda tjejkompis som kan dricka en vanlig latte. Alltså, nej. Vad fan är det frågan
om? Du ska ju fortfarande vilja förändra någonting.
Ja, exakt. Alltså, nej, men det är havremjölk, det är detoxas, det är selleri juice, ja. Det är food fucking pharmacy, ja. Liksom.
Fy fan vad det är sant. Alltså jag menar, det är ju därför jag också kan känna mig som den här slappa personen.
Ja.
För att jag... Alltså så här, är det fel på mig att jag inte har känt mig tillräckligt stressad för att känna att jag har ett sånt sjukt behov av att typ meditera?
Ja, exakt.
Och då känner jag mig typ dum. Och men det inte är ju... jag känner mig inte samtida.
Nej, men det är ju fucking systemfel.
Ja.
Det är inte oss det är fel på, det är nej. Systemet.
Ja.
Alltså också så att det också blir en så, alltså nu låter vi alltid, det gör vi ju alltid, att vi låter så jävla emot meditation och yoga. Det är absolut inte det jag
nej,
menar.
Nej, nej.
För jag tror att det hjälper jättemånga.
Ja.
Men jag tror inte att meditation och yoga i en stressad persons liv kommer göra att all stress försvinner. Och helt plötsligt så är man inte alls i farozonen längre för en sjukskrivning eller för att liksom inte må bra. Utan det är fucking systemfel om 17-åriga flickor undrar hur man ska överleva.
Ja.
I ett av världens rikaste länder.
Precis. Alltså så här, jag menar ju verkligen inte heller, så jag tror med att meditation och yoga är svinbra, och trivs man med den typ träningsformen och återhämtningen så är ju det verkligen skitbra. Men jag tror också att väldigt många blir liksom indragna i typ meditation, och så får man panik när man känner att det inte är rätt för en själv. Mm. För det är det som är liksom samtida nu. Det är typ så, ut och springa, äta rent och meditera.
Ja, exakt.
Då är du liksom duktig, och då, ja, då kan du också stressa på håret liksom, för att ja. Då,
men det är så här, alltså det är verkligen, har du ens mediterat om du inte berättar om det?
Ja.
Nej. Alltså hur många skulle... Alltså så här, det finns, och nu vet jag att det finns de som skulle det. Det är inte det jag menar, men så här, jag tror att en överhängande jävla del av alla så meditation, egna små meditationsgurus, de skulle inte meditera om de inte också kunde berätta om det i sociala medier, om hur jävla duktiga de har varit när de har mediterat.
Mm.
Alltså, och detsamma gäller liksom så. Jo, alltså, nej,
men det är ju
nej,
som
nej,
att
nej,
man alltså, springer efter diplomen lite hela tiden.
Exakt.
Alltså man gör det för att ändå få ryggdunken.
Och det är systemfel.
Ja, verkligen.
Alltså att så unga flickor är utbrända när de, alltså de kommer ju inte in i arbetslivet
nej.
Idag.
Nej, och då fattar man ju med att så här, det är ju inte för att de har arbetat ihjäl sig. De har tänkt.
Exakt.
De har tänkt sig till den här stressen. Eller de har tänkt så mycket så att hjärnan har inte fått återhämta sig, och det är ju det som är så jävla farligt.
Exakt, och Evelyn hänvisar också till en sociolog som heter Brené Brown, som säger att problemet med perfektionism är att målet som vi jagar efter inte är satt av oss själva. Vi söker andras till synes perfekta tillvaro, och därför blir vi hellre aldrig klara, aldrig nöjda. Det finns alltid en ny yta att putsa på.
Ja. Alltså det är liksom så här, om jag bara så ska dra kopplingen till att bestiga Kebnekaise, där finns det ett slut. Alltså det här, perfektionismen är ett berg som inte går att bestiga. Alltså
exakt.
Det kommer aldrig finnas ett slut. Du bara klättrar och klättrar och klättrar och klättrar och blir bara mer och mer trött.
Exakt.
Usch, det är så jävla obehagligt. Alltså...
Ja, men också det här att man liksom... Ja, men så här, hur många jag har ju fler tjejkompisar som har varit sjukskrivna för stress än som inte har det.
Mm.
Jag tror att alla mina kompisar, kvinnor, många män också, har haft liksom stress, alltså symptom som är utlösta av stress. Och då är inte det stress i form av att så här, en anhörig är dödligt sjuk, jag är sjuk, någon är... Min bil har blivit påkörd. Det är inte sådana saker som går att ta på.
Nej.
Utan det är alltså en överhängande känsla av att man inte hinner med samhället. Man är inte där man borde. Man gör inte det som förväntas av en.
Ja, återigen, och det tror jag verkligen alltså kan appliceras även på mina liksom killkompisar. Just den här, alltså den här slappkänslan, den får en att må så dåligt. Alltså
ja.
Den är liksom, alltså slappkänslan är i alla fall min inkörsport det är liksom startskottet på min negativa spiral. Så har jag en sån helg där jag bara är hemma för att jag behöver det, för att jag är trött och för att det är det absolut bästa för mig, så vet jag också att det kommer, alltså efterdyningarna kommer vara, ja, att jag känner mig lite dålig, att jag måste fucking skärpa till mig. Det kan liksom ta till då nästa helg igen, när jag kanske har någonting planerat, som jag är uppe på banan igen. Exakt. Alltså hela efterföljande veckan där kan jag liksom fortfarande, då behöver det inte bara vara slappkänsla, men ni vet den här negativa spiralen. Exakt. Alltså då kommer ju allt, då känner jag mig ful, värdelös, alltså då kommer liksom alla de tankarna, och då är det liksom, då är den negativa spiralen ett faktum.
Exakt.
Men det är liksom den, ja, slappkänslan tror jag ändå att många kan känna när man ligger där hemma i soffan, och vilket ju är så jävla skönt också.
Ja, men ställa, alltså, ja, att jag måste säga att jag är liksom, det finns en sak som jag är väldigt stolt över mig själv. Och det är att jag näpar. För att jag vet att det ger mig så mycket. Alltså jag vet att det ger mig återhämtning. Jag vet att jag liksom mår bättre efter det. Jag vet att jag liksom, men alltså där måste jag ju aktivt välja att så här, jag känner mig sunkig. Ja, då får du göra det.
Ja.
För att, alltså där är det målen helga medlen, så att säga, eller vad man säger, man. Alltså så här, jag vet att det ger mig energi, så får jag bara känna mig sunkig. Jag känner mig som ett barn, jag får känna mig som, alltså allt det. Men varför känner jag allt det samtidigt när jag gör något som är jättesnällt mot mig själv?
Det är väl bara att vara en jävligt smart person.
Ja.
Som så, ja men nu vet jag att jag mår bra av det, då gör jag det. Jag vet att min hjärna kommer mycket bättre av det. Jag kommer kanske kunna liksom få saker gjort här nu i eftermiddag för att jag känner mig pigg igen.
Exakt.
Alltså,
nej, det är väl bara då hatar jag mig själv.
Ja, du, alltså där borde du ju egentligen alltså göra en återhämtning som ändå ser bättre ut på Insta än att ligga i sängen och ta en näp i pyjamas. Utanför den, så den timmen som du näpar borde du ju egentligen ha gått på då en yogaklass till exempel.
Ja, eller typ som mindfulness med någon jävla bock i någon
app.
Precis.
Så
man får så,
ja, alltså, precis. Man bara, nej men ta på dig pyjamas och lägg dig i sängen och sov en timme.
Ja, det är skitgött.
Ja.
Och alltså att kroppen,
det är också
bara får
återhämtande.
Ja. Men jag tänkte att man måste liksom ta några tips.
Ja.
Jag läste tre liksom tips. Mm. Och det, vi hatar ju tips egentligen, men det vet jag att den här underbara kvinnan också.
Jo, men
också
tips
gör.
Är sov.
Ja,
mitt på dagen.
Men jag vet att den här underbara kvinnan med de här tipsen också inte är en tipstjej.
Ja.
Det är Isabelle Boltenstam.
Ja.
Så därför är de här väldigt, väldigt bra.
Mm.
Det första är, ifrågasätt alltings viktighet.
Mm.
Alltså, om du försummar ditt förhållande, dina vänskapsrelationer och din hälsa för ett arbete, är det då värt det?
Ja, precis.
Alltså nej, det är så jävla viktigt att fråga sig själv.
Mm.
Eller att säga, men snälla, är det viktigare att meditera för att det ser bra ut eller sova en timme?
Ja, eller så här, bara, gör jag det här oavsett om jag kan lägga upp och berätta om det eller ej?
Verkligen. Två, gå till botten med det som skaver. Ett första steg att må bättre är att lokalisera vad som inte funkar. Och här är det en god idé att ta en psykolog till hjälp. De kommer inte nöja sig med att skrapa på ytan.
Mm.
Det är också så bra. Speciellt om man känner alltså den här liksom stressen som bidrar till mycket ångest och oro.
Som maler hela tiden, som aldrig stänger av. Liksom.
Det sista. Ta ett beslut även om det är jobbigt.
Mm.
Dumpa din partner om relationen är det som suger musten ur dig. Se upp dig från jobbet om arbetsmiljön inte blir bättre trots att det påpekats 1000 gånger. Svälj stoltheten och be om hjälp på hemmaplan från vänner och familj om det behövs. I många fall vet vi vad lösningen är, men rädslan för att ångra sig vinner.
Mm. Fy fan, gåshud.
Detta kom också då från Isabelles bok Lycka till med resten av livet. Varför helt okej är bra nog.
Ja.
Och vi har gjort ett helt avsnitt med Isabelle om den här boken, ifall ni vill lyssna även på det. Men den kan jag verkligen tipsa om. Alltså, hon är typ vår guru.
Ja, men otrolig. Alltså, otrolig bok faktiskt. Och även om man inte har varit utbränd, för det har ju Isabelle varit, så kunde man liksom relatera till så sjukt mycket i den boken. Och ja, få med sig mycket även om man inte har mått så dåligt.
Ja, men exakt. Ja, okej, då ska vi ut nu och säga att vi har mycket att göra.
Alltså, nej, men idag har vi inte så mycket mer att göra.
Nej, verkligen. Alltså, jag ska hem och sova idag eftersom jag också är sjuk. Precis. Nej, jag skulle typ hem och göra det ändå.
Ja. Jag alltså, ska så bara klippa podden och sen
vi måste bli bättre på det här på ångest på oss Insta.
Ja. Bara, idag slutar vi jobba redan klockan 2. Vi har inget mer att göra idag. Ja. Eller så, jo, det finns väl alltid någonting att göra, men det är så, Det är ingenting som måste göras.
Nej,
och då behöver
exakt.
Man inte alltid göra det. Man behöver liksom inte hitta på saker bara för att ha någonting att göra.
Exakt.
Mm.
Okej, vi sputtar nu. Det är val snart.
Det är det.
Det är val om en
några
häcka.
Som faktiskt har någonting att göra, det är våra partiledare.
De har häcken full
ja,
just nu.
Och sista valspecialavsnittet släpps nu på söndag.
Ja.
Så missa inte det och lyssna på alla de avsnitten om ni vill veta var partierna står i frågorna kring psykisk ohälsa och elevhälsa. För det sägs ju inte så mycket om det i debatterna eller i utfrågningarna.
Nej, men som ni vet så täcker vi valet. Det följer ni enklast på Angestpoddens Instagram. 3minuter.se. Gå in nu, skriv under, skicka den till en kompis. Snälla, rara. Vi borde ha 100 000 fler namnunderskrifter. Tycker ni elevhälsan är bra i det här landet?
Precis.
Tycker ni kuratorerna har liksom schyssta villkor? Då behöver ni inte skriva under. Men om ni tycker
om
att
inte,
någonting borde förändras
så vill vi ha din lilla kråka.
Ja, verkligen.
Vi hörs på söndag och sen nästa torsdag.
Givet.
Hej då!
Hej då!
Podplay.